Hej och välkommen till podden Under körsbärsträdet. I det här avsnittet får vi träffa Claes Olsson. Claes har bland annat jobbat som producent, artistbokare, manager och skivbolagsdirektör för några av våra största artister. Han driver även skivbolaget Comedia som har givit ut närmare 600 titlar. Frippe träffade honom för att prata lite om livet.
Då sitter jag här med Claes Olsson. Hej!
Hej! Jättekul att se dig, Frippe.
Hur är livet?
Ja, på ett rent personligt familjärt plan så har det varit lite bättre dagar då och då. Då menar jag mer att mina föräldrar, våra svärföräldrar, är dåliga. Min son är sjuk. Men annars är det bra, faktiskt.
Familjen, okej. Okay. Och vad har du jobbat med idag?
Idag har jag haft hand om två stycken skivreleaser. En med ett band som jag verkligen älskar att jobba med som heter Ismail. Som är lite svensk indiepop. Okay. Som jobbar en del med Lolita Pop-sångerskan Karin Wistrand. Det släppte vi en singel idag efter ett album som kom för ett par år sedan. Och sen så hade jag tagit åt mig att hjälpa till med en release av en sångerska som ligger på ett bolag som jag har hjälpt förut och som nu gör det själv. Och då så att säga kan man ta mina tjänster om man vill. Mm.
Och vilket bolag är ni ute de här skivorna på nu?
Jaha, mitt eget bolag heter Comedia med C, vilket då är initialen av Claes Olsson Media. Mm. Och det var ju för att jag egentligen skrev mer om musiken, gjorde musik när jag startade bolag. Mm. Men media passar in på båda.
Comedia.
Comedia.
Och du stavade ditt namn Claes Olsson.
Ja, då precis. Vet man att det är Claes med C.
Okej, okay. Precis som företag.
Nix, det är helt olika stavning och sådär.
På vilket sätt stavas du då?
Jag stavade K-J-E-L-L. L-A-R-S-S-O-N och company.
Ja.
Alltså CEO på slutet.
Jag förstår. Men om vi backar så här. Du föddes i Västmanland.
Ja, faktiskt.
I?
Uppe i Norberg fast på Fagersta lasarett, precis som The Hives.
Mm, okej.
Okay. Då var jag väldigt liten när jag föddes.
Åh, fan.
Men sen flyttade jag till Västerås och växte väl upp där tills jag var tonåring. Ganska exakt när det blivit tonåring så flyttar jag nästa gång upp till Gävle.
Men om vi stannar där, du, Västerås, hur många år bodde du i Västerås då?
10 tror jag det blir, något sånt där.
För Västerås är ju staden som också jag är uppvuxen i.
Ja, jag minns det.
Och hur upplevde du Västerås om du tänker tillbaka på? Hur var det att växa upp i Västerås?
Jag trivdes jättebra i Västerås. Jag tyckte Gävle var en skitstad sen jag fick lov att flytta dit. Och jag tycker fortfarande inte om Gävle så mycket, vilket ju folk är förbannade på mig för. Som jag bodde så länge, eller bodde där så länge ska jag säga. Men Västerås, första gången vi flyttade dit så var det till utkanten av Skiljebo som var då nybyggda områden i östra delen av stan. Mm. Sen så var det så spika pappa ihop en villa på Brandhovda som då var nästa nya stadsdel. Mm. Så att det var hela tiden nytt folk liksom och det var kul och farsan var ju, han är ju jazz i 190, jazz. Men han var då jazzmusiker mer så att varje lördag åkte vi ner på en musikaffär som jag fick tillbringa hela lördagen på.
Vad hette den musikaffären då?
Det hette någonting med Nilsson, ett förnamn också, Nilssons piano eller Nilssons musik.
Okay.
Och den låg, det punkthuset ligger nu.
Ja.
Som är ett stort hus mitt i stan.
Om man inte har varit där kan man säga att det är som en liten, ja, galleria typ ungefär.
Ja, precis. Det är väl liksom, nu har väl, ja, nu är ju knappt centrum kvar i centrum längre. Det ligger ju förorter i Västerås, eller utanför stan. Men det stämmer ju, det är väl lite om lite gallerian i Stockholm, i Västerås. Mm. Det är svårt, man har bott i så många städer och kommer ihåg vilka jag pratar om.
Men du sa att din pappa jobbar med musik.
Ja, till en början så jobbar han inte med musik och sen bara jobbar med musik. Han är liksom, det vill säga han har hållit på med musik hela livet. Han var Norbergs yngsta jazzmusiker innan jag föddes. Och han har liksom spelat, han fick för ett par år sedan någonting av Jazzakademin som ett Lifetime Achievement Award för vad han har gjort för svensk jazz. Mm. Och han startade Sveriges första jazz, blues och rockutbildning på gymnasienivån. Det finns ju flera sådana. Och han har spelat med Jordy Fame liksom, och varit manager åt Toots Thielemans och jobbat och varit turnéledare. Så det är liksom på något vis att jag håller på med musik på en massa olika sätt. Det vill säga jag både har skivbolag, jag producerar och skriver om musik och hjälper till. Det är lite som farsan alltid har gjort så att säga. Jag tror inte farsan var världens bästa instrumentalist även om han var duktig på trombon och spelade ju förstås de här. som jag nämnde. Men på samma sätt är inte jag så fantastisk som instrumentalist, men jag har ett brinnande dygnet runt musikintresse så att säga. Alltså att komma in i musik på olika sätt, som farsa.
Men vad heter din far då?
Göran Olsson heter han. Det är lite kul sådär när man lärde känna Esbjörn Svensson och Nisse Langgren och även träffat Sylvia Vrethammar. Alltså jazzfolk, nu kommer jag inte på det, Putte Wickman. Sådär. Så liksom så, ja, Claes Olsson, så jag var typ så här, jaha, Göran Olssons son, där är liksom farsan som är. Och det är liksom, på något vis, det var väldigt kul. Han är liksom, han är en fixare och han är känd för det liksom och uppskattad. Och, samtidigt som att han är världens skoningslösaste musikkritiker. Och just nu skriver han mest. Så att nu är det lite horn i pannan på honom.
Och din mamma då?
Mamma är en underbar människa som har fått mitt andra intresse i livet, som är mat. Som är då brorsan gick den vägen. Brorsan var ju, lillbrorsan som tyvärr gick bort för några år sedan. Han var ju trummis, väldigt bra trummis. Och lirade med bland annat i Levas första platta och spelade han på. Men han spelat med massa. Men han blev en av Sveriges bästa kockar istället. Och det matintresset kommer från mamma liksom, så att säga. Och mamma och i sin tur från hennes mor. Men och maten är ju mitt fritidsintresse, i och med att jag inte längre kan ha musiken som fritidsintresse, för då var det bara musik liksom.
Men och när vad spelade du för instrument när du var?
Jag började att spela mandolin när jag gick i tvåan och var liten. Men farsan trodde att jag redan då fattade harmonilära komplett, så att jag la av efter ett tag, för det var inget kul så att säga. Nästa försök var att han hade en kontrabas hemma, och kontrabas är inte det bästa instrument man ska ta sig till om man aldrig har spelat. Det är ju som ett monster man ska ta med, det är som en tjurfäktning liksom. Så det har varit inte så långvarigt. Sen köpte brorsan ett trumset, och då när han inte var hemma så satte han ner och spelade, och så bildade vi band liksom så här. Naturligtvis 1977 som alla andra, men vilket var punkvågen. Vi var inte punkare, men...
Vad hette ditt första band då?
Sekevarg. Ja. Vår största merit var väl det att när Dag Vag bildades, nej, halva Dag Vag var med i ett band som hette Sekevarg och skulle göra en skiva. Och där det satt någon kompis som berättar att det finns redan skivor med ett svensk band som heter Sekevarg. Vad fan säger de? Och så kom vi iväg till skivaffären och hittade våran platta där. Som vi heter Dr. Seke. Men där spelade jag på den LP vi gjorde. Det sämsta trumkomp som någonsin har plats in i Sverige. Liksom. De sämsta fillen, mest otajta, bedrövligt ljud och liksom ingenting. Nu var jag inte ensam på den nivån i bandet, men ändå va. Men sen så skrev jag låtar och sjöng, så att till slut så blev jag gitarrist istället. Och det var väl lite mer jag och Deleva turnera som du och gitarr och sång liksom på 80-talet. Och ifall man vill gå på att jag därmed kan spela gitarr, så får man göra det.
Men vi kanske kommer in på lite på Deleva senare. Men som barn då, hade du andra intressen än musik, sport, eller var du aktiv eller?
Tjejer. Men förutom det så var det ju musik. Alltså jag fick Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band när jag fyllde 10. Och det hade jag redan med singlar i höghuset, liksom 12-15 singlar. Det med att jag fick en, eller farsan köpte billigt varje lördag när vi var ner på musikaffären. För när han gick ut och handlade mat så fick jag stå och lyssna så med telefonlurar i öronen liksom på nya. Och jag skrev upp alla listor på 10 och topp och sådär. Så musik var det stora intresset. Sen så, jag kan inte spela fotboll för 5 öre, men sen så såg jag ett lag som heter Arsenal, ett engelskt lag, med Englands andra långhåriga spelare genom tiden. Han heter Charlie George. Han kom efter George Best, som var den första långhåriga som såg ut som en popstjärna. Och när Charlie George gjorde mål 8 maj 1971 i en ligafinal, då visade det i svensk tv. Och sen dess var Arsenal ett intresse också.
Men om man säger musiken då, hur har du någon sån här barndoms- eller ungdomskonsertminne, eller någon sån här första gången hittar någon ny musik, eller ja, hittar musik, din musik själv?
Alltså mitt första musikminne så där, alltså mitt första minne i liv skrev jag faktiskt i liner notes. Jag fick göra en dubbelsamling med Miles Davis för några år sedan, en del år sedan. Och då skulle jag skriva om min relation till honom. Vilket då hade, ja, det handlade inte om mig utan om honom, men det var baserat.
Din relation, ja, okej.
Till Miles. Men liksom, men det var så att då så skrev jag då att mina första minnen är farsan och trombonspelare. Så att det är musik va. Men det var mer att det var spännande att det lät. Sen såg jag Alma Kogan på Liseberg 65. Men 66-67 så såg jag Olande Gäng där. Jag var med i deras fanclub. Jag såg Hep Stars och Tages och sådana band som jag älskade. Svenska 60-talsband. Mm. Och jag vet att jag stod utanför ungdomsgården. Jag fick inte komma in. Det var bara 9. Det var väl från 13 eller sånt där. Typ. Jag stod liksom utanför fönstret med öra mot fönstret och bara sög i mig liksom. Och så hade farsan en tamburbandspelare och då liksom så sjunga in på ena kanalen falsk sång till platto som vi hade. Men jag tror Sgt. Pepper sprängde skallen på mig liksom i rätt bemärkelse. Den var liksom sån där riktig kick. Det var liksom något grymt, va. Nästa kick är några år senare när en tjej som är ny i klassen från Stockholm ber musikläraren att få spela en platta hon hade med sig. Och jag bara hör, vad fan är det här i högtalaren? Jag bara ryser. Mm. Och precis när det kommer till en del som är att han sångaren skriker love. Och sen massa psykadeliska ljud. Då kommer omslaget till mig och vickar upp det. Så gillar en zeppelinare. Och det var Led Zeppelins andra. Den knäckte mig helt. Sen var det ju liksom, man skulle vara intellektuell på gymnasiet. Så jag gillade en massa progrock som jag inte kan lyssna på idag. Punken var en befrielse. Men krautrock, free jazz, reggae framförallt. Men hiphopen, Public Enemy, fruktansvärda kickar liksom. Och jag tycker hela tiden det är roligare att lyssna på musik man inte har hört förut. Jag är inte sån att jag liksom samlar på mig alla plattor jag hade när jag var liten eller ung och lyssnar på dem igen liksom. Mm. Så att det är väldigt olika stilar. Det för mig är mer kvalitet. Fan vad nytt, åh vad spännande. Mm. Inte att det är, åh det här är precis den fanger jag tycker om. Det är ointressant för mig.
Men jag tänker, du nämnde gymnasiet där. Gick du musiklinje på gymnasiet eller något sånt?
Nej, då hade jag fortfarande liksom. Den här trumsetet dök väl upp någon gång i slutet av trean hemma i källaren när jag började. Ja. Nej, men vi gjorde så där. Vi satt på matematiken, lektionerna och längst bak i klassrum och gjorde så här, du vet. Åttondelsfinal, kvartsfinal, semifinal och rösta världens bästa gitarrist och världens bästa sångare. Det var musik hela tiden liksom. Mm.
Åkte till Stockholm mycket
konserter. Jo visst, absolut. Det var ju så här. Zappa åkte jag ner på några gånger. Frank Zappa, Camel. Min första intervju, fast det var inte så här riktigt intervju, men det var Peter Gabriel när han hade släppt sin första soloplatta. Lou Reed. Alltså, men det var en massa. Men visst åkte man till Stockholm från Gävle. Mm.
Liksom. Men hur, om man säger från Västerås till Gävle, hur gammal var du när du flyttade till Gävle?
13, så att innan det såg jag inte på konserter ensam. Nej. Så att säga.
Mm. Och Gävle.
Vänta förresten, i Västerås hade jag ut musik, men förlåt. Min bästa kompis.
I Skiljebo?
Ja, nej, i Brandhovda.
Brandhovda, okej. Okay,
ja. Min bästa kompis systers bästa kompis. Nej, vänta. Jo, hon var ihop med Pugg Rogefeldt.
Mm.
Så ja, att liksom Pugg brakade ju in i livet 69-70. Så där. Wow, en rockstjärna. Han både såg ut som det och lät som det. Och det var ju asbra musik, de första plattorna.
Men du lärde känna honom också? Eller?
Jag lärde aldrig känna honom. Alltså jag har jobbat med honom senare. Liksom en grej. Men då lärde jag inte känna honom. Nej, då var det bara att det var lika bra där. För han var mer som John Lennon i stan. Liksom. Mm.
Men i Gävle då? Gävle som är här. På många sätt en kulturstad, tycker många band som har kommit därifrån, artister. Men hur upplevde du Gävle då?
Oj, det är nog så att det finns någonting i England som man säger att de, liksom, speciellt i norra England som ju av tradition liksom är en fattigare del och kanske i mitten av England som är då industridel och nu med nedlagda koldruvor. Så fanns det två sätt att ta sig ur skiten. Och det var ändå att bli rockstjärna eller fotbollsspelare. Och Gävle hade väl då, när vi startade ett skivbolag där 79 och vi startade musikfestivaler 76. Då, det var ju Mora Träsk som då var ett rockband. Ja, det var ju ett rockband innan de blev barnunderhållare.
Ja, jag har Mora Träsk sjunger i Johill, tror jag.
Det, ja, just det.
Jag har nog sett banden om det. Åh fan. Jättehäftigt.
Alltså. Ja, precis. Det var deras sista platta som inte var barn.
Det var bara en kassett som jag har en kassettband. Så
ja, nej, men jag vet vilken platta det är. Våran trombonist är med att spela på den. Okay. Den som var med i Sekeva. Men då var det bara Mora Träsk som fanns i princip där. Mm-hmm. Och jag upplevde inte att det var någon kulturstad. Och det var ju innan Folkteatern, Peter Oskarsson som liksom blåste nytt liv i stan. Och det var innan banden. Så när vi då, alltså, jag tror att just det här att man... Vi fick slåss för att få en lokal, vi fick slåss för att kunna repa, vi fick slåss för att kunna fixa konserter. Men just därför var det så jävla tacksamt mottaget och det var så grymt roligt att visa att man kunde fixa det och att göra det. Och att dessutom då ta hit, alltså bingo var ju att man då kunde ta dit sådana man själv gillar liksom. Jag bokade första spelningen med Ebba Grön om man för Dalälven liksom, och sådana grejer. Och så var vi förband själva. Du förstår vilken kick det var när man var liksom...
Vad heter ditt band då? Var det Cirkus?
Det var säkert var hela tiden då. Det var senare ett annat band, men eller några andra.
Men vilket år bokade Ebba Grön, sa du?
79 på våren. Och det liksom... Nej, vänta nu. 78 måste det vara. 79.
De började repa 77, tror jag. Första skivan tror jag kom 78, men om jag inte minns.
Ja, det är 79 på våren faktiskt. Det är 79 på våren. Och liksom, och då hade vi... På hösten, på sommaren startade vi skivbolaget då, som var första...
Var det som heter Mamma eller?
Ja, första riktiga skivbolaget i Gävle. Och det var ju då Sekivari, och så var det Trast och Superstaran med Trast Lindéns kvintett. Okay. Och Ulf Sturesson då i bandet förstås. Mm. PF Kommando som gjorde Sveriges första punk-LP.
Ja.
Och vad var det mer? Det var mera. Men det liksom... Men då gjorde vi allting det där. Och sen så vart det ju då att det vart ju liksom en rörelse kan man nästan kalla det. Så att så småningom så började då krogarna komma och fråga om vi ville köra fredagkvällarna och sånt där. Så det vart ju att vi började liksom ha band varje fredagkväll på krogar, vilket ju var ännu roligare liksom, att dricka kaffe och sen gå hem klockan 10. Och då började DJa jag och några killar till. Vi tror som att DJa liksom. Det var alltså inte så var disco vi spelade, utan vi spelade ju liksom kvällarna och slutade väl ofta med Staten Kapital med och så där. Och liksom, och sen så så var det ingen som skrev om banden, så då frågade de, jag som undrar varför de inte skrev om banden, jag frågade tidningen det och sa, man kan inte du skriva, du börjar skriva om det. Sen öppnade lokalradion, började göra lokalradioröster på fredagar före något program jag inte minns vad det hette, men som var skitpopulärt på P3 eftermiddagarna från Stockholm. Och sen så var det då att vi höll musikfesterna och började boka, och sen så började jag liksom, så att, och så hade vi skivbolaget, och så det vart, det växte liksom, och därifrån musikdelen i Gävle, den växte fram då kan jag säga. Alltså den växte fram de åren. Mm. Och sen är det en jävligt stark stad. Jag tycker inte om Gävle så mycket, men om man åker dit så är det för musiken ofta. Sen kom ju teatern in för att ta bredare kultur. Och konstnärer. Här, nej, Folkteatern.
Folkteatern, så heter den.
Som då var liksom Sven Wollter kom upp dit så att säga. En av dem. Mm. Och Pernilla August kom upp dit och med flera. Va? Det var liksom, och det var fruktansvärt bra föreställningar. Och det var ju så nära, så när jag turnerade akustiskt med Dileva så satt ju Roffe Lassgård och Peter Oskarsson som var regissör och teaterchef och tittade på oss en gång. Och så efteråt så frågade Thomas mig, jag tyckte inte att det lät som någon snackade om mig. Eller såg ut som någon snackade om mig. Ja, vadå? Ja, jag tror att det kommer bli någonting, sa Thomas Dileva. Och sen så var det då att han fick spela en Brecht-pjäs där så att säga tillsammans med Lassgård. Och ett par år senare gjorde han då Hamlet, fast under namnet Amledo. Som har en riktigt grym succé liksom, typ. Och då satt ju verkligen ihop musiken och teatern och...
Men hur träffade du Dileva, Thomas Dileva? Hur blev ni bekanta?
Den historien finns ju till och med på Kalle Linds podd. Fast inte berättar av mig, utan den är så klassiker. Det är så här att när jag flyttade hem, jag flyttade ner till Stockholm 77 och sånt där. Ja. Det är 77. Och plugga på universitetet. Men då hade jag startat banden uppe i Gävle. Jag ville tillbaka, så jag flyttade snart hem igen. Och då hade mina föräldrar flyttat till en gammal sån där kulturkåk mitt i stan. Sån det som finns. Det är uppe i Pilgrim här på Söder till exempel. Såna här äldre områden. Och då bodde jag i ett hus på gården där. Men jag såg liksom entrén från där jag satt. Mm. Och där hade vi startat skivbolaget. Och så hade jag sett en kille på stan. Som då hade tejpad pannlock och hade gröna fluorescerande sandaler och liksom trenchcoat. Mm. Lite Ian Curtis, Joy Division-looken fast lite Bowie. Så. Då ser han, kommer in genom porten till gården. Och då ser han mig och då vinkar jag liksom och förstår att han ska till mig. Mm. Och då vet jag att han kommer att komma in till mig i sovrummet där jag låg på sängen då. Och fråga om han kan få skivkontrakt. Då var ju killen 16-17 år bara. Men han hade band som hette The Pilly Snorks.
Pilly Snorks, ja.
Pilly Snorks, ja.
Var kom det namnet ifrån då?
Thomas.
Thomas, okej.
Okay. Men då kom han in där och fick fråga om skivkontrakt, tror jag.
Nej, fråga hur ni lär känna varandra.
Ja, det kommer nu.
Okej, okay, nu.
Då sa det så att han då kommer fram till mig och genom, alltså in i rummet. Och så tittar han sig runt omkring i rummet. Och så öppnar han munnen och så säger han, här har min mormor haft glassfabrik. Och det var sant. Jag ligger alltså typ inne på gården på huset jag bodde, hade hans mormor haft glassfabrik. Och huset mot gatan där mina föräldrar bodde, hade Thomas bott men flyttat för ett halvår sedan. Så det var det Levas familj, alltså familjesläkthem som vi hade köpt. Eller farsan hade då, morsan flyttat in och jag flyttade dit. Utan att jag visste om det så att säga. Så bara på en gång så klickade ju vi liksom. Va, typ. Och sen hjälpte jag honom då med det där. Och sen liksom lärde han känna brorsan som spelade trummor. Och Thomas och jag har liksom, nu har vi väl känt varandra i 43 år. Träffade senast förra tisdagen liksom. Och, så det är en lång bekantskap och nära bekantskap. Och,
men kände han till att det hade skivbolaget då? Han visste,
jo men han kom dit för
ni,
att...
Ni var välkända i Gävle.
I Gävle, ja. Men inte utanför. Men han kom dit för att snacka att han ville ge ut en skiva med oss. Det var därför han var där. Men hans första replik var inte den. Liksom, utan det var att här är min mormor att glassfabrik. Och det är lite så där oväntad replik. Liksom.
Men okej. Okay. Och sen fick jag en skivbolag också. Med Pilly Snorks.
Ja, vi gav ut då en genomskinlig liten EP med 4 låtar. Varav 2 helt fantastiska fortfarande.
Vilka låtar var det?
Factory och Industry heter de förstås. Okay. In the Industry. Och sen, där, det låter som Devo mera, ifall du minns Devo. D-E-V-O. Men liksom, men det roliga var då att han ville då, han frågade mig om tror du Claes, jag berättade hur det funkar och att det var en distribution i Göteborg och så. Och då frågade han mig, tror du att de kan tänka sig att jobba på nyårsdagen? Det var också en konstig fråga. För det här var alltså hösten 79. Ja. Jag var då. Jo, för att det känns som att den här skivan, nu går vi in i ett nytt decennium.
Ja, just det.
Och den här skivan känns som att den kommer vara tongivande för det decenniet. Och för att markera det så ville vi släppa den första. Vi fick det så att den släpptes den andra, för det var en vardag. Mm. Men liksom, nej, personalen gick inte dit och släppte skivan. Det Levas första. Mm. Men den släpptes, ja.
Och det är första skivan som släpptes på 80-talet då, kan man säga, nästan överhuvudtaget i Sverige.
Ja, det måste det ju vara. Det har inte ens tänkt på.
Nej, och det är väl det man ska...
Tack för den. Det har inte ens tänkt på. Det var ingen, för det var ingen släppdag, alltså andra januari förstås.
Nej, liksom. Första skivan som släpptes i Sverige på 80-talet, ja. Gav du ut. Hur många var ni i det där skivbolaget, mamma?
Det var ju så kallad musikräkt. Vi hade ett stort möte, men det var väl jag och 2 medlemmar till i vårt band Tjeckevarg. En kille som heter Lars Gunnar Övermyr och som sen jobbade med Totta Näslund och Björn Afzelius och så på Nacksving och Transmission skivbolaget i Göteborg. Mm. Och så var det våran basist Thomas Friedholm. Det var väl vi som gjorde det mest så att säga. Höll ihop de där trådarna. Jo, det låter jag nu säga att det är första skiva, för att den sista konserten på Globen på 1900-talet var ju också De Leva som var först att sälja ut av svenska artister Globen. Och jag funderar så att 89 så är jag med och spelar slagverk på Dabrowski, Stina Dabrowskis stora tv-program och så 4 miljoner tittare. När vi gjorde Själens krigare. Och det är nog mycket möjligt att den sista singeln som släpptes på 80-talet. Här måste jag kolla upp. Thomas gillar sån här fakta.
Ja, men det är ju fantastiskt.
Tack för den där alltså. Ja, kul.
Men du nämnde att ni hade spelat tillsammans också.
Ja. Vi började så där. Vi gillade band som hette Cabaret Voltaire och vi gillade liksom Joy Division, men vi gillade mycket experimentell musik. Jag lyssnade mycket på elektronmusik, det gör jag fortfarande, men liksom så här, så rent experimentell musik, och det tyckte Thomas var spännande och kul. Och hade ingen polare som hade såna plattor, så på den tiden var man beroende av någon skivsamling. På ett annat sätt än idag. Och så vi började liksom hålla på och göra grejer tillsammans. Sen så var det så att, ja men jag hjälpte Thomas med första plattan, inte med andra någonting. Och sen så, han hade ju inte så gott ställt då liksom i början på 80-talet. Han ville bli popstjärna men hade ju inga pengar och fick knappt ihop något jobb och sånt där. Brorsan som var restaurangchef på en restaurang på Kungsholmen brukar smyga ut lunchpaket åt dem så att säga. Men då spelade jag akustiskt mycket så där. Mm. Och Thomas hade börjat spela med en kille som heter Lars Demian här i Stockholm. De satt på en pizzeria i Gamla stan ibland och så här spelade. Och Thomas tyckte det var jättekul. Han fick lära sig en massa låtar som jag gillar, Lou Reed-låtar och sånt där. Så sen frågade vi Thomas liksom mig om vi inte kunde spela ihop och fråga om kan inte kulturförvaltningen stödja oss. Så jag gick upp dit och tog emot. Jag hade förresten då fått ett så här, lokalt kulturstipendium, ett kulturpris, Gävle kulturpris för en platta jag gjorde med mitt nästa band. Och då Thomas, då, oj, kan man få pengar liksom så här. Så vi gick upp dit och blev bokade då en vecka så där på fritidsgårdar. Och det växte ju så att sen ville ju krogar ha oss och sen så var det som fester ville ha oss och så där, va, typ. Så vi höll på med det där i 2-3 år och åkte runt akustiskt. Samtidigt som han gjorde då plattorna innan Vem ska jag tro på, kan man säga, fram till Vem ska jag tro på. Så spelade vi akustiskt. Började med 3 låtar tillsammans. Började med Iggy Pop och David Bowies Tonight. Och sen så, jag tror vi slutade med Working Class Hero varje kväll och sånt där. Och så däremellan ungefär varannan låt liksom.
Men har ni gjort låtar tillsammans också?
Thomas brukar inte vara så frikostig med credits, men det finns, jag har skrivit 3:e raden i Vi har bara varandra. Och det finns en massa rader här och
där. Hur går den då?
Rötterna strävar i jorden. Thomas hade skrivit, vad heter det, fåglarna i himlen och sen fiskarna simmar i vattnet. Och så gick han runt den här gången. Fan, jag kom inte på 3:e raden. Ja. För han hade flera verser med 3 rader. Och då sa han, måste ner i marken. Och så, fantastisk rad, eller hur?
Ja, ja. Det är så det är, ner i marken.
Ja. Rötterna strävar i jorden.
Men så, Vem ska jag tro på? Det var ju den låten han slog igenom med.
Ja.
Och den kom 86 tror jag?
87.
87.
På hösten.
Är det sant att den handlar om Palmemordet eller?
Det där är en liten missuppfattning. Fast det är liksom, det finns en tråd som man förstår vad du syftar på. Nej för fan, den handlar inte om Palmemordet så. Det jag hamnar på var Vi är bara varandra, där han citerar Palme. Som okay. Palme har sagt, vi är alla löv på samma träd. Del okay. i det som sker. Den raden ligger i Vi har bara varandra. Det var den jag tänkte på. Vem ska tro på väl mer en bild som kanske kom till sin spets av det absurda, att så är det ju inte riktigt idag. Idag kan man ju göra låta om andra saker som motsvarar samma sätt, men att det här med att vara in, att vara en del av en värld som man ser på avstånd på något vis liksom. Och så då får man sin information och intryck från olika håll som kanske säger olika saker och jag vet inte om man skulle...
Jag läste det någonstans när jag läste på att det var någon som...
Vad lustigt. Men har Thomas sagt någonting om det?
Jag har Nej. Inte pratat med Thomas överhuvudtaget.
Vad heter det? Jag vet att... Jag och Måns Herngren var ju med Thomas och filmade videon till Vi ska tro på. Vem ska jag tro på? Mm. I New York. Och då var det liksom väldigt mycket... Då hade jag lite uppdrag att hitta Lennon-referenser. Mm. Det här är långsökt apropå Palme. I en sex så ligger ju Thomas ovanpå det här Imagine på den där parken Strawberry Fields och Central Park i den videon. Men att det liksom det vore att konkretisera det hela för mycket och göra det förenklare att säga det så. Naturligtvis kan det finnas textrader där, men Thomas texter består ofta av löslappar och fragment och minnen som jag tror aldrig jag sett han skriva en låt rakt av liksom, utan det liksom är olika delar, lite som ett gammalt ord som heter potpurri.
Okay. Men har ni spelat något mer efter de där spelningarna, de där 2 åren?
Med min brorsa på trummor så spelade vi ett par låtar en gång på julen i Gävle. Sen var jag med och köra på Vem ska jag tro på plattan. Vilket du knappast kan räkna som att jag spelar ihop.
Ja, men du har varit med att köra på Vem jag ska tro på.
Nej, det är inte den låten i och för sig. Okay. Vi är vackra allihop, det är den. Okay. men vänta nu. Nej, jag tror inte det. Alltså, jag minns inte. Jag tror inte det, ska jag säga.
Okay. Och har ni fortfarande bra kontakt och så?
Ja, alltså vi jobbar för fullt med nästa platta och... Thomas har inte gjort en platta på 10 år och så kom ju pandemin emellan. Men hans första singel från den nu i vår kommande plattan. Den första singeln släpptes ju då av de här pandeminskälen för vad blir det? Då blir det alltså 3,5 år tidigare. Den släpptes nämligen hösten 19. Nu kommer plattan och albumet att släppas 23. Och den jobbade ju jag mycket kring och det var jag som fick till faktiskt då att den hade premiär. Första gången den hördes var på video inför, 200 professorer och arméchefer och personal på NASA som fick se den i öknen utanför Las Vegas som inledning på konferensen, det här med Area 51, ifall du kommer ihåg. Man skulle ockupera det stället som den här Roswell, den här UFO:t som då kraschade och den här personen, att det sägs ju förvaras där och det borde myter och sanningar i det. Och det skulle bli en festival där som någon sa på skoj. Och så var det ju världens apparat. Och jag fick, då var det också att de gjorde en seriös konferens där. Alltså inte bara en festival. Och där sitter de här NASA, arméchefer och professorer och ska diskutera lite tv-sändning. Och jag fick höra om det där och fick tag i en PR-byrå i Las Vegas som då tyckte var jättebra, för då sa jag att I can spread the message in Scandinavian in Europe, i och med att vi är nyhetsbrev också. så att Thomas sista platta hade premiär i Nevadaöknen utanför Las Vegas inför NASA-anställda. Och den har det temat. Den heter The Hybrids. Och nu är det släppt en teaser på den som är 32 sekunder lång på Spotify. Som heter The Arrival of the Hybrids. Och det är Thomas. Det är sånt som kommer att få folk igen då, som tycker att han bara flummar runt och har koll alls. Den kommer verkligen uppfylla deras bästa dröm, så att säga. Och den är helt fantastisk. Det är den bästa plattan han har gjort sedan 80-talet, tror jag.
Vi pratade lite om Gävle, och så nämnde jag att jag hade en kassett med Joe Hill. Och så. Du var involverad i Joe Hills...
Ja, just det.
Vad var det för någonting? Eller kan du berätta vem Joe Hill var, om någon som inte känner till?
Ja, Joe Hill var ju då... Han är ju tillhör den här leden av folk som... För vissa och på vissa målningar sitter på bilder tillsammans med sådana som Che Guevara och Jesus. Och alltså människor, och Gandhi. Mm. Alltså stora humanister. Född i Gävle, uppvuxen i Gävle, otroligt fattig miljö. Och som många andra då lämnar landet för USA. Av samma skäl som nu folk i resten av världen kommer till Europa. Man behöver jobb, man behöver pengar, man behöver mat. Och där så ser han då hur arbetarna liksom misshandlas och sugs ut och totalt, alltså det är i princip någon slags modernt iscensatt slaveri. Mm. Så han blev med i International Worker, och började göra låtar, ofta baserade på Frälsningsarméns låtar, för Frälsis då stod och bjöd på soppkök, men då fick man lov att sjunga med i salme för den skull, va. Så han skrev låtar som blev otroligt älskade, för att det här var något som alla kände igen sig i. Han vände liksom på orden. Och han har ett uttryck som är jättekänt, som är pie in the sky. Mm. På svenska ungefär, lev förnöjd och var fröjd, du får mat ut i himlen när du dör. Mm. Alltså,
det var en av hans låtar. Ja.
Det är en av hans låtar, precis. Va? Och liksom, och sen när han blev då falskt anklagad för mord, och då är det så att liksom det kommer 30 000 namnunderskrifter från Australien på det hela. Presidenten i USA försöker stoppa mordet. Försöker stoppa hans arkebusering och så. Men han vägrar berätta vad som har hänt. Alltså han är oskyldig till mordet, men det finns en person han vill skydda ändå, så att säga, av andra skäl. Mm. Så ett annat uttryck för honom är liksom don't mourn, organize. Sörj inte, organisera er. Mm. Han är en otroligt fin frihetshjälte. Hans sånger är ju spridda över hela världen och... Första låten tror jag, nej inte första, jo kanske första till och med på Woodstock. Jag inte först spelade där, men i filmen. Det är John Baez som sjunger om Joe Hill. Okay. Hennes låt, så att säga. Första musik som nämns är Bob Dylans självbiografi är Joe Hill. Han skriver tre sidor om Joe Hill och slutar med Joe Hill var ljuset. Mm. Och jag bodde, alltså det här jag berättade i huset, vi hade skivbolagskontor där jag bodde i gamla Gävle. Så bara 50 meter därifrån, 100 meter max, 80 meter säger vi. Så ligger Joe Hills gården, uppväxtgård, som nu sköts av författarinnan Anna Jörgensdotter. Men han liksom, då hade jag vuxit upp i Gävle, bott i flera och inte hört ett ljud om han. Det är liksom, jag menar, vissa städer så kan de ju liksom ha statyer och grejer på folk som spelar minigolf och vann SM en gång. Här var det ingenting om liksom helt struken i historien. Så när jag då fick en förfrågan av en vän till mig som blev chef för gasklockorna i Gävle, som folk känner igen från kockarna, nej vad heter det, mästerkockarna, och med flera festivaler, så frågade man om jag ville göra en festival där, och det instiftade jag någonting som hade en hel kväll som heter Joe Hill Memorial Music Award. Och som då första året delades ut till dels en kurdisk grupp som bor i Sverige och som gör ungefär samma resa som Joe Hill gjorde, som heter Kuma Nordil, och så till John Baez som jag fick träffa då backstage när hon var här. Och jättetacksam. Sen har jag delat ut priset till Patti Smith och Steffe Sundström som svensk artist, att säga. Så det priset finns fortfarande, men idén var ju mycket, och det här är ju uppmärksammas, alltså till och med Hollywood, vad heter den, Hollywood Report skrev någon notisrad om att vi delade ut priset till Patti Smith och sådär. Och England liksom, och det har varit på nyhet och så. Men vi skulle precis liksom ta till nästa nivå när pandemin kom. Och en gala och prissamling är liksom, det ska inte bara vara ett pris liksom, utan det ska vara något mer. Så det där tyvärr hamnat, vi kommer i fatt. Jag vet vem som får nästa pris.
Vem då?
Jag kan inte säga.
Jo, nej, men och när du flyttade till Stockholm då, hade du med skivbolaget Mamma också och fortsatte med det?
Alltså, jag flyttade hem för att starta skivbolaget Mamma kan man säga. Jag bodde här på 70-talet. Sen flyttade jag till Stockholm när jag började jobba här 88. Då var jag musikredaktör för A-pressen som då var 25 tidningar runt om i landet. Och så skrev jag i Slager, fast det heter väl Len Slits tror jag. Mm. Och jobbade med Thomas. Jag var med honom och hjälpte honom att starta upp sin egen skivbolag som heter Space Flower. Men då fanns inte Mamma. Då hade jag startat ett annat skivbolag som och producerat en platta, min första Grammys nominerad producent. Men så får jag då jobbet. Då hade jag liksom, det var ju lågkonjunktur då. Och jag hade liksom gjort en massa jobb som jag inte fick sålda. Jag hade ätit frukost med Yoko Ono i Dakota House i New York en morgon. Och det var ett exklusivt reportage. Men det var, heter det, fick inte jag sålt på ganska länge. Och sen fick jag det sålt till slut. Men och då sökte de att de skulle starta en svensk musikbranschtidning med svensk Billboard. Mm. Och det sökte jag. Och min gamla redaktör från Arbetarbladet blev tillfrågad som referens och sa att de tyckte de borde ta mig. Så då hamnade jag där. Så fick jag lov att steka skivbolaget dagen efter releasepartiet på den här plattan som sen fick en Grammys faktiskt så att säga. Sen så var det att jag liksom jobbade mera med det och med ZTV och sånt där. Och
vad gjorde du på ZTV då?
Jag satt varje fredag tillsammans med Persinli Larsen och Marina Shishchenko. Hon från BVO. Okej, okay, ja. Gallerist nu, jätteduktig tjej. Och vad heter det? Så då gjorde jag mera sånt liksom, media. Och samtidigt, det var ju så mycket på konserter och festivaler i jobbet liksom och sådär typ. Och sen då var det för mycket sånt där. Och då tänkte jag, nu ska jag musik istället. Och så upp mig från tidningen. Men då var jag även involverad i ledningsgruppen för Metro. Ledningsgruppen.
Metro och tidningen.
Ja, precis. När vi gjorde en internationell. Och satt där. Men det var samma förlag. Men då så ringer IFPI som jag arrangerar Grammyskalan. Mm. För då hade jag varit med och hjälpt till att göra Grammyskalan året innan. Och fråga om jag liksom ville börja på IFPI. Mm. Och det ville jag. Det var först skivbolag som hörde av sig. Ola Håkansson och lite andra. Men sen hade de då haft möte och att Claes har sagt upp sig. Alltså från tidningen. Och de kom överens om att jag anställde honom tillsammans på IFPI. Så då höll jag Grammyskalan och sen tog jag över branschtidningen dit så att säga. Mm. Och andra dagen jag sitter där så ringer Leif Pagrotsky och vill träffas. För att då så instiftade vi då regeringens musikexportpris så att säga.
Okay.
Så det var en ny resa med massa saker som inte var musik och skivbolag. Mm. Och det ledde fram till då att Ola Håkansson hade en idé om att ta hit MTV-galan som då var jättestor, MTV Europe Music Awards, och ha den på Globen. Inte för att hjälpa MTV eller för musiken utan för att få hit media och visa upp Stockholm. Så året innan i Cannes i Frankrike på en musikmässa som då var världens största som heter Midem. Så vad heter det? Hade vi då en öppningskväll med 8000 pers och liksom både Cardigans och Esbjörn Svensson och liksom Robin och så här på scenen. Så här. Och alltså ABBA folk och Ace of Base folk och Per och Marie från Rosette. Så liksom så att det var den grejen så växte det igen och sen så bara smalde i väggen. Nej, inför den här Globengalan skulle det då ha spons av Ericsson och då arrangerade de en talangjakt med musik liksom så att säga. Jag ska inte hålla för långa hand om hur det gick till. Men då var jag juryordförande. Liksom, så här. Då var juryn satt liksom Robin och Joey Tempest och Peters musikchef och Blixen. Och, så där, typ. Och det band som kom trea som jag då hade. De ville sen att producera dem. Så då sa jag upp mig för att producera dem. Vilket inte var ett jobb på samma sätt. Men då kom jag tillbaka till musiken igen.
Mm. In på skivbolagen igen då?
Ja, alltså jag har hela tiden gjort grejer åt skivbolag. Alltså, typ, alltså alla de där tre stora, Sony, Universal och Warner. Så det kan vara allt från Lasse Stefans och Linda Bensing och Monsell med Löv till Tottas och Pugg. Och, alltså, som jag då hade konsultat åt så att säga. Skivbolaget MNV då hade ju 15-årsjubileum för...
Musiknätet Vaxholm, ja.
Ja, precis. Och då var det ju mig de tog in för att då gjorde jag den här CD-boxen med 21 CD.
Och det var en box med de här 50 åren, lite plockade ut de bästa...
Exakt. Det var ju från 16 000 låtar som skulle välja ner till... Det skulle vara 20 egentligen, men jag fick till den 21 också som är covers, med massa udda covers jag hittade på B-sidor och sånt där.
Men alltså, hur...
För jag har jobbat också för oss, alltså med MNV, jag har jobbat med MNV, men jag har gjort samliga med Ebba Grön och Freddy Wadling och lite Pop Imperium och sånt där, liksom Tåström.
Men... sitta och, jag menar, MNV har ju, kan man väl säga, det skivbolaget som har gett ut mest svensk musik på svenska, och ja, det jag har lyssnat mycket på tycker jag bäst liksom.
Absolut, absolut.
Och det
absolut.
Måste ju varit svårt att plocka ut det som var bäst liksom. Hur valde du? Och någonstans blir det också att du ska liksom vara med och säga liksom, ja, det här är MNVs 50 bästa år liksom.
Svårigheten var ju också att balansera med att jag samtidigt ska göra en bok som var med. Nu är det inte så litet format, men det är liksom en 101-sidig bok, 132 sidor. Men liksom som i historiken. Ja, men så här gjorde jag liksom för att få en ordning på det hela. 15 CD i kronologisk ordning. Mm. Nej, 14 CD i kronologisk ordning. Från starten och så vidare typ som mall. Och sen 15 CD var folkmusik. Och sen ägde ju då så småningom VMV. De köpte ju in olika lablar. Som etiketter, skivbolag. Som till exempel Mistlur.
Mistlur som är Imperiet och
Ebbe. Ja, precis. Ebba. Så de har ju då liksom egna CD och, liksom, och så är det olika bolag som har då egna.
Göteborg. Så de ingick också i den här...
De ingick i MV Music Group.
Ja, det du fick välja ut. Så att säga.
Ja, precis. Bara för att göra det enklare. Nej, tvärtom. Men då så när man har gjort den där planen så, va? Då var ju så att... Jag menar, som Eldkvarn har ju funnits många år till exempel. Mm. Och så vissa betyder mer vissa. Det var jättesvårt. Jag tror att jag liksom... Det är väldigt olika... Väldigt olika. Jag jobbar ju då med Tore Berge från Blå Tåget på hans sista soloplatta. Och vad heter det? Och till exempel så upptäckte jag mitt i det hela då att det var ju liksom, jag tror att han har 19 låtar med liksom. Inte solo. Mm. Men med Blå Tåget eller textförfattare. Eller så här, 9 va. Men det är ändå ganska bra balans va typ. This Perfect Day som låg på MNV. De har med 2 vet jag för att han var jätteglad för det. Vad heter det? Inte This Perfect Day utan The One That Dies. Man fick balansera det hela. Jag vet att Nils Holgersson, fan, säger jag rätt namn nu? Tony Holgersson menar jag, ja, förstås.
Nils Holgersson, det var jag.
jag vet. Ja. Tony Holgersson var jätteglad att jag liksom med 2 låtar med honom som jag hittade. Roffe Wikström var jätteglad med det jag valde med honom. Att jag dessutom
förstås att man blir glad när man kommer med på den.
Jo, men boxen. Det är lite så, va? Det förstår man liksom. Och jag tror att den blev ganska balanserad så att säga. Men det var, jag höll på i 1,5 år att få ihop det.
Men efteråt, är det några låtar som du ångrar att du inte tog med?
Jag är mera glad över det jag upptäckte som jag inte hade hört förut. Som jag inte hade hittat förut. Exempel är en snubbe som jag borde kolla ihåg namnet på och aldrig gör när jag ska berätta. Men han heter någonting, du vet, i stil med Per Larsson eller sånt. Alltså ganska anonymt namn. Som då gjorde 2 plattor. Som ingen köpte, det här vet jag sen. Alltså, ingen köpte, bara liksom helt långt. Och det är ganska så där rockig, så här, svensk. Eldkvarn, sådär liksom andra, var lite låtskrivare sådär, var typ singer-songwriter rock liksom. Mm. Och hans andra platta har, som han då upptäckte att Roffe Wikström har producerat, den är en fantastisk låt på, som heter Höstlöv någonting. Och så hittade jag en experimentell platta jag älskar. Men vad jag hade missat som jag borde ha hört när det kom, men jag tror att det var utbränd det året, det är ju då liksom Olle Ljungström och Staffan Hellstrand och Nomas när de kör Jan Hammarlunds låt som heter Skolsången liksom. En riktig rökare. Den var skitkul att upptäcka så att säga. Nej, alltså det är så mycket där så jag kan inte ens upptäcka vad som inte är med.
Men så har jobbat, och vad var dina roll utöver den här boxen när du jobbade på skivbolag MNV och Universal? Vad har du gjort då liksom?
Nej, men jag har konsultat. Alltså typ på de skivbolagen har jag konsultat. Jag har haft 4 skivbolag själv och jag har jobbat med Thomas åt i det. Och jag skötte andra skivbolag med förresten, mindre alltså, väldigt små. Men jag hade jobbat på de här bolagen. Däremot så har jag liksom gjort allt från promotion till att vara med och snacka när någons karriär är någon slags, ja men hur fan ska vi göra nu med det här? Mm. Och liksom sånt där som man gör när man har ett skivbolag själv. Det vill säga, det är inte bara, åh vilken bra låt vi släpper den. Så enkelt är det aldrig va. Och liksom, och speciellt när man kan ha en artist som man kan täcka långsiktigt. Och det här kunde till exempel röra en kille från Gävle som verkligen var gatans barn när jag bodde där och som sen brakade igenom med dunder och båg och så dunder och bang då fanns hemma. Och som sen då gick lite snett för igen Håkan Hemlin i Nordman. Men han då efter Nordman, för de small ju, brast ju ordentligt efter 3:e plattan, då hade de sålt 1 miljon plattor i Sverige, vilket är otroligt. Då skulle han ha solokarriär och då så var det så att de folk visste att jag visste vem han var och visste hur han var. Mm. Så då blev jag lite involverad på ett annat sätt i vad heter det, i det skivbolag som då skulle ge ut en soloplatta som aldrig blev av sen för han tappade bort det om vi säger så. Mm. Nej men så att jag aldrig jobbat på. Men det är liksom, inför Melodifestivalen, som inte alls är min grej, Melo inte alls min grej, men liksom så har jag flera år då liksom suttit med Linda Bensig eller Måns Zelmerlöw eller någon sån där, som då ska göras upp en promotion-grej, va. En tjej som heter Ava som var 15 år och vann någonting på tv, som jag tror heter Talangen och sånt där. Helt makalös sångerska. Alltså riktigt så här röst, liksom man bara höll på att ramla ihop. Det var både Janis Joplin och Adele och allting. Hon då var inte att hon, liksom, det var också att jag gjorde biografi så att säga, och liksom och snackar. Det är väldigt, väldigt olika. Och sen har jag också varit inne i studio som producent. Men liksom den annan.
Vilka har du producerat då som du är mest stolt över?
Det roligaste som, oh gud, alltså jag mest stått över själv någonting som ingen har hört liksom.
Men det är det, då får nog folk höra det nu.
Okej, okay. Ja, men då är det sista spåret på det här bandet som kom trea i den här rocktävlingen på MTV. Det sista spåret där var jag fruktansvärt glad att producera, men det är för lång historia att berätta hur jag fick till det. Men det som är roligt, jag brukar glömma bort sånt här så det blir fel svar kanske, men jag vet ju när jag var med Anna Ternheim och vi producerade, hon var i studion och jag var exekutiv kan man säga. Mm. Så hon var den som var hands-on i studion. All heder till henne. Så i Woodstock och spelade in så att säga. Det var liksom enormt häftigt. Och hela miljön liksom. Var, både hur plattan låter. Och jag var med och producerade deras grupp innan. Det var en grupp som, tre tjejer som hörde av sig och sjöng makalöst bra. Hade bra låtar. Då var de så 18, 19, 20. Och som jag då fick, jag jobbade med Polar Music Prize också. Då så fick jag... Jag startade fester på Rish varje år efter galan på konserthuset, så fixade jag middag och hade band som spelade och musik på temat med pristagarna. Mm. Och då tyckte de passade in, och Marie Lidin som är chef för Polarpris så hörde det här och frågade, kan inte de spela på min lilla VIP-mottagning kvällen före så att säga. Mm. Så då fick de spela för Paul Simon och Jojo Ma liksom i ett kök, du vet, det är så här 40 pers liksom. Och då hade jag fått dem att välja en Paul Simon-låt och de valde Café Song och den var med att producera. Och den gjorde att folk i USA hade uppmärksammat den här gruppen. Mm. Men den här plattan i USA, det var liksom enormt. John Sebastian som spelade på Woodstock-festivalen och massa annat, Loving Spoonful. Han kom förbi och hängde liksom, vad heter det? Garth Hudson från The Band kom förbi och hängde med frun liksom. Och så här, var super. Vi åkte hem och spelade, jag var bjuden på middag och så massa Bob Dylan-musiker liksom typ. Och det, hela den grejen, det är en sån där sak som var på något vis gå tillbaka till jag själv var 72, inte var 70 utan 72 när jag gillade musik. Och vad vill jag göra? Jag vill hänga med musiker i Woodstock och göra en platta. Så att den är så att säga.
Man måste säga, under de här alla åren som du har varit aktiv i musikbranschen så har musikbranschen förändrats extremt mycket, man säger.
Ja.
Först var det LP-skivor som nästan ingen fick ut och sen blev det flera och sen kom CD-skivor och sen blev det Napster och nedladdningar och nu Spotify. Det har ju liksom ja, det är ju någon helt enorm skillnad.
Stämmer.
Och förr var ju skivbolaget väldigt liksom väldigt viktigt liksom och så här. Finns det några personer, och då fick de här stora skivbolagen, de hade ju cheferna där och några personer. Men man säger idag, finns det några personer idag som är extra viktiga för musikbranschen i Sverige?
Och jag måste börja med en sak till sak som visas till den andra meningen. LP-skivor som nästan ingen fick göra. För mig är det den stora förändringen som ligger till grund för mycket av det som händer. Idag kan vem som helst komma upp och i princip du och jag skulle kunna gå in på toaletten och spela in någonting och ha det på Spotify på onsdag.
Mm.
Så vem som helst kan höra det i hela världen.
Behöver inte ens vänta till onsdag.
Nej, precis. Nej. Jag satt idag och har en release på onsdag faktiskt som jag skulle byta master på, men det hinner vi inte göra. Men det berodde på att någon var sjuk. Men så här. Då var det ju liksom en blandning av, alltså skivbolagen då, deras beslut, om vi säger så, för det, att de sen har en person som är experten på det hela, en annan sak. Men det var ju dels baserat på att vad är det vi tycker om och som kan sälja? Det vill säga två satser, tycker om och sälja. Och så finns det då skivbolag som är olika långt i olika riktningar med det hela. Vissa då kanske...
Och vill ha bra grejer liksom. Vissa bara vill tjäna pengar liksom.
Ja, och vissa åt andra håller Factory som de gav ut Joy Division och sådär, som hade skulder på 40 miljoner på slutet. Liksom. Men de gjorde det de ville så att säga. Och så finns det någon som bara liksom kromar pengar. Det finns ju andra bolag som vi inte behöver nämna namn på. Idag så är ju det att de stora bolagen, det har liksom blivit differentierat. När man säger hur är skivbolag idag? Det är som att säga, hur långt är ett snöre?
Mm.
Liksom, det är samma sak. Det finns alla varianter. Då var skivbolagen en viss storlek.
Mm.
Med ett visst tänk. Liksom, så att säga. För då var det också så att du, vilket du inte behöver idag. Att du fick lov att investera i att pressa plastbitar och göra omslag. Du gjorde videos då redan för 20-30 år sedan som kostade 100 000 ifall du jobbade halvbudget. Mm. Inte ens låg eller hög. Idag så kan du liksom göra mycket billigare, men då kommer det åt mycket mer musik, så att det finns bolag som bara släpper ut. Vi har gjort en låtspelare innan och släpper den, och så har du skivbolagen. Och det är egentligen de vi ska snacka om som skivbolag, Universal, Sony och Warner Music. Och så har du då några större indies, som till exempel Playground, Sound Pollution. Ja, det finns någonting. Ten är ju jätteviktigt. Men vad heter det? Jag har glömt frågan ungefär. Ja. Vilka personer? Alltså det finns de som är såna som fortfarande står med ett ben i varje dike. Liksom. Till exempel Ola Håkansson. Det vill säga han kan både förstå hur det ska nå ut. Mm. Vilket är mitt att föredra framför att tänka kommersiellt. Ja, men vänta, här kommer in. Vill du nå ut? Ja, men då gör så här lite istället. Lite sådär, ja. Mm. Och att samtidigt behålla hjärtat med musiken. Så att, ja, han är en av de personer. Sen behöver man inte ha samma musiksmak som honom. Mm. Men han är en sån. Till exempel på Warner Music, det här vill lugnt säga oss då, för det tycker jag, det är allting dött. De hade ju ett år att de bara skulle ha melloartister, och de fick inte signa albumartister. Och det här kanske för er yngre lyssnare måste förklaras. Alltså, men albumartist är en artist som har en karriär och som gör flera låtar och som liksom har en större kontaktyta med publiken musikaliskt, inte bara en hit om året eller två. Men Warner skulle bara jobba med mellod, allting de skrev kontrakt med testades i mello med en låt liksom, typ. Och vart det inget bra fick de vänta till nästa år med att testa en låt till. Och jag har sett skräckexempel på artister som har gått under på grund av det. Och när plattan gjorde i Woodstock förresten, den kille som då fick vara kvar på Warner när de slog samman med ett bolag, han heter Johan Olsson och är jätteduktig. Han jobbar med Ulf Lundell och håller i Ulf Lundells katalog. Den enda Ulf Lundell litar på. Så han får ju vara kvar på Warner. För annars skulle Warner förlora Johan. Han ville signa den här plattan vi hade gjort med det bandet och annat här med jag. Men han fick inte signa albumartister. När vi var där och hade ett möte hade Warner precis signat då de här två snubbarna som gjorde någonting om bada i Sergels torg, fontän och sånt där. Alltså, som är kända från typ Paradise Hotel och sånt där. Typ. Då hade de signat dem, för då så tror jag att de kanske är på så bra humör att de kan låta mig signa det här. Mm. Men han fick inte, de fick inte skriva kontrakt med albumartister. Alltså, utan det är bara singlar. Och de bolagen styr sig enbart av det, tänker jag. Men Sverige är också en mindre marknad. Liksom. Så att det är värre, faktiskt värre i Sverige än det kan vara på engelska bolag till exempel.
Alltså, vi pratar lite skivförsäljning och sånt där. Men de artister som du... Vilken skiva har sålt bäst av alla dina skivor som du varit med och dragit i?
Det var en kommersiell knäcka mig som då var tillsammans med en kille. Vi tänkte ut hur ska det här fina bandet som heter Ronda, de är inte kända fortfarande som band, R-O-N-D-A. Som spelade någon slags sån här musik som liksom lite folkmusikrötter med rocksättning. Lite som ett Waterboys och sånt där, vad man ska säga. Mm. Där så var det så att de släppte tre singlar, vi släppte tre singlar med dem. Som inte nådde ut så mycket, 10 000 plays och sånt där på Spotify. Och det här vill jag att om de gör en cover på en låt som folk känner igen, men gör den som att de själva skulle ha skrivit den. Alltså bryter ner den och vänder på det hela. Manlig sångerska istället för kvinnlig sångerska, det var en känslomässig låt. Och då hjälptes vi åt att skapa en version av en fin Roxette-låt som jag inte tycker låter fint med Roxette, men jag gillar låten. It Must Have Been Love. Mm. Och den är väl uppe i 9 miljoner för oss nu. Och sånt där. Så att det liksom, och det var ju till då för att folk, det släppte vi innan albumet, så sen albumet kom så fick albumet fart av att, för idag är det siffror och algoritmer som styr vad som når ut till folk.
Ja, så Spotify och Facebook, det kommer
ju... Det är som facit, så att säga, även på Sveriges Radio. Och det har ju de på P4 till exempel uttalat att de spelar sånt som alla känner igen. Ja, men hur fan kom det igenom fönstret ifall då, en gång i tiden kunde man bli spelad på radio så folk kände igen det. Nu måste man vara känd. Mm. Så att, och då blir det en massa manipulation med siffror och grejer.
Men vad har gjort mer på 2000-talet annars då, som du är stolt över?
Ja, jag sa att jag var stolt över Woodstock. Vad heter det? Nej, men jag har startat ett skivbolag, det är 10 år i år. Vi närmar oss 600 utgivningar liksom. Det kan vi faktiskt få vara stolt över.
Det är ju väldigt komedia.
Komedia, ja. Men då är det ju också singlar och det mesta är ju digitalt. Men det är 600 titlar snart. Nej.
Och vilka är de största?
Nej, men det är Ronda till exempel. Typ. Alltså, sen är det ju liksom Tore Berg. Jag är stolt för det jag har gjort med Det Leva. Jag är stolt för... Alltså, stolt är inte riktigt min... det känns bra på något vis. Jag är stolt över att jag gjorde en stödinspelning för Pussy Riot. Som till och med då Miss Li flög hem från Amsterdam för att lägga sången på. Och var med på så att säga. Ihop med ett punkband och Steffe Sundström. Tore Berge från Blå Tåget. Folk från Dr. Cosmos. Jag kommer inte ihåg allihopa som är då så att säga. Ja, mera så där att gud, alltså typ folk som... Jag startade en musikverkstad både i Gävle som då skulle idag kallas Music Workshop. Den är nu den som då har fostrat både liksom Sara Larsson och Amy Diamond och Molly Sandén och sådana sångerskor. Som, alltså sista åren och så. Det är liksom stolt över att ha startat. Jag har stolt över Johill-priset. Jag har stolt över... Men jag har inte stolt... Glad, jag är jävligt glad över att ha hållit på 43 år med musik och aldrig sällan behövt kompromissa. Utan, alltså för mitt eget liv så att säga. Det har ju varit skitsvårt ibland liksom, va? Och ibland så är det ju liksom rent helvete. Ibland så är det bara himmel och det kan inte bli bättre. Jag är stolt över, jag blir stolt och glad när vad heter det, Cecilia Thorngren och vad heter det, Adrian Odegård och Staffan. Och vad heter det, och det här gäng från Eldkvarn frågar mig om jag vill hjälpa dem att göra den här låten till stöd för Stadsmissionen och
bänken,
bänken. Det är sånt som jag är stolt för. Sen finns det säkert fler som jag är stolt för som jag inte... Jag är stolt över den ukrainska sångerskan jag jobbar med just nu, att jag hjälper henne och liksom fått henne i Spanien och fått henne att få en ny flykting förstås liksom typ. Men det, på något vis så kokar det ner mera. Om man tittar på vad jag jobbar med så kokar det ner mera till vad jag tycker om för människor och idéer än jag tycker om för musikfangre själv egentligen kanske. När man tittar på det. Det är liksom inte så att min katalog liknar min skivsamling.
Däremot men kan du beskriva din skivsamling då?
Det tror jag ingen kan. Nej, men till att börja med så köper jag inte skivor längre. Men ibland så gör jag det för att få dem signerade. Och jag såg en cellist från New York som heter en ung tjej med indisk påbrå som heter Clarice Jensen och spelar på Fasching förra veckan. Och hon har gjort 2000-talets bästa platta tycker jag. The Experience of Repetition as Death. Det är liksom så här minimalistisk musik som många som nog säger att det här är inte musik, va. Men det är sånt jag alltid gillar. Jag vet att folk tyckte att inte andra sidan på Sgt. Pepper var musik. Jag vet att folk tyckte att, liksom, att viss hårdrock inte var musik. Jag vet att folk tyckte att Kraftwerk som jag älskar inte var musik. Jag vet att folk tyckte att krautrock inte var musik. Att reggae inte, att dubreggae älskar jag inte var musik. Att hiphop inte var musik. Det är inga melodier. Och liksom, så, sånt tycker jag är spännande. Och hon är liksom det senaste tidssteget. Men sen så min skivsamling slutar ju växa liksom typ för 10-15 år sedan. Så nu försöker jag banta ner den. Och där finns det precis allting.
Ja.
Dylan har jag inte ens nämnt. Han, det är massor. Ja.
Dylan, ja.
Ja, Bob Dylan. Ja.
Vad har du för relation till Bob Dylan då? Har ni träffats?
Jag tror att man träffar Bob Dylan. Men jag var hemma ätit middag med vad heter det, Bob Dylans musiker i Woodstock. Och vad heter det, John Sebastian åkte moppe med både mig i Woodstock och med honom. Nej, honom träffar man inte. Min vän Michael Blair som har trummis med Lou Reed och Elvis Costello och Tom Waits och sådär. Han fick förut sitta på scenen när Dylan spelade Stockholm. För hans kompis spelar bas med Dylan, håller i bandet, Tony Garnier. Dylan, upptäckte jag liksom så här, i en reaback när jag hade läst någon artikel om honom i någon musiktidning. Och så råkade det vara Blood on the Tracks som också är en av de fem bästa plattor jag vet någonsin. Som var den skivan. Och han är väl den enda som kan få mig att gråta när jag ska recitera två rader text med honom. Och det kan vara två rader text och typ säkert 40 låtar så börjar jag gråta när jag ska recitera. Jag tycker han som textförfattare är helt. Och musiker i hjärta.
Har du gett ut någonting med Bob Dylan?
Ja.
Vadå?
Jag vet en bootleg med konserten han gjorde på Nya Ullevi 82. Alltså med honom då. Nej, men sen har vi gett ut covers. Senast då så Daniel Lustersjö som just nu har gjort en fantastisk snart släpps Beppe-platta, Beppe Wolgers platta tillsammans med Peter Morén från Peter Björn och Jan. Daniel i kriget bröt ut gjorde Masters of War av Dylan. Den har vi släppt. Och sen har släppt en grupp som bara spelar Dylan nästan. Som heter Blue Raincoat och kommer med en ny platta som jag ska producera. Faktiskt. De har gjort en platta med åtta Dylan låta två Cohen och en Neil Young. Nu blir det bara Dylan. Jag har nog mer av Dylan också som är släppt där någonstans.
Vad har, du har nämnt några saker, men vad är det som kommer kommande för dig härnäst?
Okej, okay, nu ska jag försöka minnas.
Första här. Du tänker på?
Ja, men det första är nog faktiskt, vad heter det, den här plattan, Beppe Wolgers plattan, som heter Beppe Wolgers sånger från Vattudalen. Och Daniel Östersjö, som då sjunger, han är multimusiker, allting liksom. Tillsammans med då bland annat Peter Morén har gjort då, spelat in baserat på dikter som Beppe Wolgers skrev i Jämtland. Beppe var ju verkligen så här Stockholmskis, men han flyttade upp till Jämtland och han skrev en film som heter Dunderklumpen. Och då bodde han där och skrev dikter som de har tonsatt, och den släpps på fredag. Vi ska ha konsert också på Mosebacke med den, jag kan inte datum i skallen, 29 november eller något sånt där. Det kommer. Sen kommer det att göras en lite samlingar med hela Komedia, så slipper jag säga att någon säger att jag glömde säga att de också ska släppa. Jag tror det var 15 releaser före jul liksom, inom november. Och jag har släppt
men du har ju så himla många projekt och allt. Ja. Vad kommer drivet ifrån?
När Thomas var som mest in i astrologi, så var det så att han då han gjorde någonting åt, han skrev förordet till en astrologs bok, Thomas. Det här var när vi jobbade ihop med Naked Number One-plattan i början på 90-talet. Och mot det så, inga pengar, satte han horoskop och liksom, och vad säger man? Man inte att man astrologar en person, vad fan gör man?
Man lägger horoskop, tror jag. Eller?
Ja, men det var flera, det var numerologi och allting.
Okej, okay.
Ja,
i alla fall. Nej. Det är inte riktigt min värld.
Nej, men alltså, då gjorde han det på mig också. Och så där han liksom hade gått igenom det hela, så sa han att det är bara du, säger han till mig, också en person som heter, en sångerska som heter Linda Ronstadt, amerikansk sångerska, som han hade läst om då, som hade på något vis stjärnorna stå på någonting, vilket då innebär enligt deras där att de är personer totalt i nuet. Och på något vis så känner jag igen mig otroligt mycket i det där. Jag tappar inte bort det som är bakåt eller framåt, men jag har väldigt svårt att vara i en situation utan att vara 100 närvarande. Och detta kombinerat med kärleken till musik och liksom det här plus människor som jag liksom, alltså är du jättebra musiker och bra låtar och pissmänniska, så går inte att jobba för mig att jobba. Men liksom, men att jag har väldigt mycket nu, och den drivkraften finns där i allting, så att säga. Att det är, att jag, det vet jag att så är det. Jag har väldigt mycket nu. Jag kan inte gå in och sätta mig. Igår hade jag möte med några som då har en idé om att göra en film på ett speciellt sätt ihop med ett album de ska göra, och så här, typ. Och jag har aldrig jobbat i filmbranschen, nästan. Och jag bara direkt går igång och börjar snacka filmbransch. Alltså, har du sett Selig, en film av Woody Allen?
Nej, tyvärr.
Se den ifall du hittar någonstans. Den person som liksom, han är till och med bisom i kroppen och alltihopa. Mm. Han går in så blir han som han är, så att säga. Han står bredvid påven och vinkar och han skakar hand med Hitler och alltihopa. Jag skulle inte skaka hand med Hitler, men jag skulle inte ens skaka hand med en SD-are, men okej.
Nej, bra. Men Claes, tack så jättemycket för att jag fick träffa dig.
Tack för att jag fick prata så oavbrutet mycket.
Vi är i en hotellfoyer, heter det va?
Scandic Grand Hotel i Stockholm. Och de hade förut, där vi sitter, så hade de jättemycket band och musik och sådana öppna. Mm. Vilket de tyvärr inte alls har längre, tror jag. Då låter man lite jazz där. Musiken finns överallt.
Tack så jättemycket och lycka till med alla projekten.
Tack.